Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej kära lyssnare och välkomna till Sektpodden, till mig, Emma Genbeck heter jag, för detta sektmedlem i Knutbysekten och driver numera Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert som är...
Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Och som sagt, stort och varmt välkomna till oss idag, vårat... avsnitt 106 är det idag. Sist så pratade vi om dokumentären Världens vackraste pojke. Och som alltid så får vi ju frågor och reflektioner och vi har även fått det från tidigare avsnitt vi har haft. Och någon gång emellanåt så brukar vi ha de här frågor och svar programmen som är både populära och vi tycker ju också att de är väldigt intressanta. Vi får så bra frågor från våra lyssnare. Så idag tänkte vi ge oss på lite av våra lyssnares frågor och tankar.
Jo, vad tänkte du på då?
Ja, då ska vi se här.
Det finns det en del att välja på.
Ja, men precis. Vi har fått, dels så fick vi efter, det var ett av de här Livets ordsprogrammen som vi hade tillsammans med Karin. Där vi pratade om framgångsteologi, vi pratade om trosrörelsen och vi pratade om gnosticism och ja, likheterna däremellan.
Det var väl närmast jag som drog in gnosticismen.
Det här. Kan man nog säga, det brukar vara så. Men då fick vi en fråga på Facebook som var så här. På vilket sätt är framgångsteologi gnostisk menar ni? Jag ser mest det... diametrala motsättningarna, alltså att framgångsteologi fokuserar på materiellt välstånd och tar det till intäkt för Guds välsignelse. Och i det ligger också individens sociala status i församlingen, medan gnostisk går ut på individens personliga gudsmöte och inre upplevelse av Gud, där materiella ting, kyrkor, församlingar och sekter sammantaget är tämligen irrelevanta. Så var i ligger det gnostiska i framgångsteologin? Och den här frågan väckte flera andra också, så det var flera som kommenterade och hade tankar om det och fler frågor och så vidare. Du gav ett svar där, men lovade också att vi skulle svara mer på det.
Det här är så intressant därför att det är bara en begreppsförvirring eller att man använder samma begrepp till olika saker. För att ordet gnosis är grekiska och betyder kunskap, vetskap, förståelse. Och det har blivit något av ett modeord under slutet av 1900-talet och nu inne på 2000-talet att... man pratar om gnosis, kan vara en tidskrift, det kan vara en, namn på en podcast där man, och det finns, och då syftar man verkligen till det som vår lyssnare är ute efter, nämligen att kulturhistoriens individualister, ja, men, som har kallat sig gnostiker, till exempel Jung då, i vars fotspår jag gick, han kallas ju för gnostiker, och Erik Stagnelius, jag som är förläst på dikt och poesi, han är oöverträffad bland svenska romantikerna, han kallade sig också för gnostiker, identifierade sig med den tankevärlden. Och de här två, Stagnelius och Jung, har ju det gemensamt att de är prästsöner. Fanns antagligen i pappas bibliotek, den gamle kyrkofadern Irenaeus, som levde alltså i det andra århundradet av vår tideräkning. Och han var inte gnostiker minsann, men han var arg på gnostikerna, och på det viset beskrev han vad gnostikerna. Och de här prästsönerna som inte har riktigt känt sig hemma, som har haft ett intellektuellt tankevärld, de har ofta identifierat sig då med de som från början var motståndare och såg någonting annat än det som blev den, ja, men de religiösa kristna samfunden, som identifierar sig med det. En annan som kallar sig gnostiker har skrivit om det är ju Harold Bloom, han är jude. Och en tredje är ju Jon Fosse, som är, ja, på tal för Nobelpriset, den norska författaren och dramatikern, kallar sig också gnostiker. Och det de menar då, det är att de söker eller finner en kunskap om det gudomliga på egen hand, utan någon mellanled av någon präst eller rabbin eller förkunnare. Och även inom den sufiska mystiken av islam så har man också det här gnostiska tänkandet, att man söker sin egen väg.
Men i så fall så menar han, för han, den här frågan han ställer är just om han tycker att det är märkligt att man tar in gnosticismen när det gäller ett stort sammanhang då, och inte det individuella planet.
Och då förklaringen kommer i vad gnosticismens tankevärld handlar om. Och när man gör den till del av en samfundsförkunnelse, för då blir det inte som de här ensamvargarna som söker sin egen väg i den andliga traditionen eller upplevelsen. Därför att enligt det gnostiska tänkesättet så består vår verklighet av två världar. Den ena är synlig, det är den här världen som vi befinner oss i, och den är föränderlig, men den är också korrupt. Den är delvis ond, och dit hör våra kroppar, dit hör våra känsloliv. Men här ovan, den himmelska världen över oss, där finns en andlig värld, den är osynlig och den är ren, och där finns den högsta guden som för oss liksom är okänd eller obekant. Men i den här köttsliga mörkret där vi befinner oss som levande varelser med, så finns ändå en gnista av det gudomliga nedlagd i oss enligt det gnostiska tänkesättet. Och när man då, den här förborgade gnistan av det himmelska och gudomliga i framgångsteologin, så har predikanter menar att deras inre gudagnista har i frälsningen frigjort sig ur det här köttets bojor. Så de är liksom redan förenade med den här gudomliga världen. Och då kallar de sig på nyttfödda, born again på engelska.
Mm. Jag vill också säga att köttet i den religiösa språkvärlden handlar ju om liksom den fysiska, kroppsliga och världsliga liksom världen som tillhör av människans dödliga tillvaro, man ska säga, och som inte är gudomlig och inte är positiv egentligen överhuvudtaget, utan som man ska dö ifrån.
Och det är det som är det gnostiska tänkesättet, att det finns en ljus och ren värld över oss. Men den här på nyttfödda personen då, som i framgångsteologin har sett sig själv som slags gudalik, påstår sig få uppenbarelse kunskap direkt från Gud. Alltså de föraktar det man kan lära sig via vad man ser och hör och upplever här, vad man kan läsa sig till i utbildningar, utan här finns det någon som kan predika och profetera direkt ifrån Gud. Och de brukar också säga sig ha en auktoritet. Du har lyssnat på Ulf Ekmans inspelade predikningar, så anser han sig ha en auktoritet över de osynliga andemakterna, men också över vädret om det regnar eller inte, men också över medmänniskor. Och det här, också den här okulta utlevelsen som brukar kallas andlig krigföring, så har de här framgångsteologerna praktiserat någon slags krigsböner emot osynliga andemakter som de menar sig då bekämpa, som kommer ifrån djävulen. Men de kan också då befalla så att rikedom, hälsa, kärlek för den delen och uppskattning, framgång i den här världen, ja, det kommer till dem som tillhör Gud på rätt sätt. Och det här är liksom den här övermänniskotanken, att en slags hybris, som jag ser det, som gör att den som har blivit på nytt född, ja, men för honom eller henne så gäller inte samma regel som för vanligt folk, utan för vanligt folk gäller det liksom att hålla reda på vad som är sant och vad som är påhittat, vad som är rätt och vad som är brottsligt. Men, och så kommer det här kända uttrycket, för den rene är allting rent. Alltså när du har blivit frälst eller upphöjd eller upplyst, det finns ju olika begrepp för det här. Mm. Och då är, visar erfarenheten att vägen är öppen för maktmissbruk, för utsugning av de här troende som är lägre stående på något sätt, och även till övergrepp mot underordnade. Mm. Så att det är i den här känslan av att vara, ha blivit gudalik, ha blivit som en övermänniska, och att det ligger i det gnostiska tankesättet. Så man får skilja mellan individualisterna som går sin egen väg och de som vill leda andra med anspråk på att ha en kunskap som inte finns tillgänglig för den som inte är lika
upplyst
eller frälst eller upphöjd till Guds like.
Mm. Alltså när du pratar om det där så tänker jag ju naturligtvis på min erfarenhet ifrån Knutby. Därför att dels Åsa, som trodde hon var Kristi brud, som hade definitivt en direkt kontakt med Gud och som visste bättre än någon annan och hade den kunskapen och som definitivt skulle liksom styra andra i någon slags tro om att hon visste bättre, och där människor vi följde det liksom då trodde att här gäller det att följa efter någon som vet bättre. Men också Urban Fält, som var pastor närmast Åsa och som också var den som begick övergrepp, där han också, just när du säger det här med att för den rena är allting rent, det var ett sånt begrepp som, det känner jag igen ifrån Knutbytiden, just att man rättfärdiggjorde att man gjorde felaktigheter utifrån att, ja, men eftersom det har ett syfte och då kan vi göra det här för att det ska liksom uppnå det här syftet. Och det var ju sånt som, och där till exempel Urban menade sig ha prövat sig själv i allt och funnit liksom att han hade liksom bestått provet inför Gud, och nu var han liksom nästan fullkomlig, eller var fullkomlig, och därför kunde han på något sätt gå en annan högre väg än alla andra och så vidare, vilket gjorde att det var ingen som ens kom i närheten av honom någon slags.
Men det där är ju ett bra exempel, för du hör, han har själv prövat sig själv inför Gud. Åsa Waldau hade också prövat sig själv, hon skrev ner de här drömmerierna i den så kallade Tirsa-profetian om sig själv. Och den handlar egentligen om hur hon jag får ju liksom tanken att hon är hos plastikkirurgen och ligger på ett bord. Ligg still, nu kommer vi, nu blir du lik mig. Bara var, liksom, ha tillit till det här nu och nu blir du Guds. Alltså hon är i någon slags transformation. Mm. Och så går det ut på att hon ska få en oändlig makt över andra människor och hela världen. Och att hon ska ha sex med Jesus och Jesus väntar ivrigt på det. Mm. Så att drömmerierna om sex, och sen är det ju det då att hon hade också de här anspråken. Du tar upp Urban Fält och hans, nej men han blev ju dömd för övergrepp mot en ung flicka. Och han hade nästan som ett harem, det hade även Helge Fossmo på sin tid. Men det hade också Åsa Waldau, fastän när det gäller, för män är det... Men de skäms. Det finns inget me too än så länge där män beskriver att de blev sexuellt utnyttjade. För att det känns obehagligt för de flesta män. Men det var samma mönster vare sig man är en kvinna eller man med de här vanföreställningarna och den här hybrisen.
Mm. Ja, men väldigt bra sammanfattat och beskrivet. Och det är ju precis som du beskrev i början, även om inte framgångsteologi kanske går så långt som i Knutby-fallet när det gäller de här bitarna, så finns det ändå likheten av att man blir upplyst och tror sig veta mer än andra och därför ska...
Och sen i framgångsteologin så är det ju en sak som jag saknar hela tiden. Till exempel så lär Ulf Ekman ha profeterat runt nyår varje år. Men det blir ju ingen uppföljning. Mm. Slog de in? Eller slog profetierna inte in? Ja, men om de inte slog in, var han en falsk profet? Eller, och det vet ju alla vad det betyder på kristet språk, falska profeter.
Mm.
Vill man inte vara? Eller var det så att Gud har ändrat sig? Eller, men det här att man inte... Man svävar runt där upp i den där påstått rena rymden och får säga vad som helst utan att bli ställd till svars, men också utan att be om ursäkt eller ta tillbaka eller på något sätt uttrycka ånger över vad man har gjort. Det är också karaktäristiskt för framgångsteologerna. De tuffar på bara.
Mm. Ja. Ja, men intressant. Men då tror jag vi har rätt ut lite grann hur du i det här avsnittet menade med gnosticism när det gäller just framgångsteologin.
Gud belönar sina favoriter och de som anser sig vara upphöjda, frälsta på det här sättet. De har rätt till hälsa, de har rätt till rikedom, de har rätt till framgång i andras ögon.
Mm. Precis. Ja, men tack Rigmor, jag tror att våra lyssnare har fått svar där och annars får ni fortsätta fråga. Så att, men om vi går vidare så har vi en fråga som är kopplad till det avsnitt som vi hade förra gången om, som handlade om världens vackraste pojke, den dokumentären och Björn Andresen som... var den här vackra pojken som fick utstå mycket. Och då talade du om använde ett begrepp, den evige ynglingen. Mm. Och vi har fått en fråga kring det. Man har skrivit så här: tack för ännu ett givande avsnitt. Jag och en vän kände igen och funderar över den personlighetstyp som Rigmor beskriver i slutet, den evige ynglingen, som har svårt att ta ansvar, flyktig, moderskomplex och så vidare. Finns det någon annan mer välkänd benämning kring denna typ? Och så frågar de om det kan vara narcissism eller osjälvständig personlighetstyp eller något annat. Vad säger vi där? Finns det någon annan benämning än just den evige ynglingen?
Jo, men runt det här, alltså det är ju en, som jag tror jag sa, en arketypisk gestalt som vi hittar i sagor och myter egentligen från hela världen. Det är ofta en ljus gestalt. Det är en yngling som dör innan han hinner byta generation, det vill säga innan han själv blir pappa. Så att han blir alltid den här ynglingen. Han kan vara Achilles när Homeros beskriver den hjälten, den oöverträffade hjälten, så har ju Achilles mamma ställts inför ett val när han är liten. Att han, antingen så ska han bli en vanlig kung, efterträda pappa Peleus och få ett långt liv. Eller också ska han bli hjälten som dör ung men aldrig blir glömd. Vad väljer man som mamma? Vad skulle du välja?
Ett långt liv.
Ja, ja. Det gjorde Tetis också. Ja. Men det blev ju inte så. Därför när hon skulle doppa honom i den här odödlighetsbrygden så höll hon honom i hälsenorna. Och in kommer pappa Peleus och så får han se vad hans gudinnefru gör. Och då skriker han till och rycker upp sonen. Och därför så har han det här sårbara hälsenan då, Achillessenan. Men det är märket efter mammas grepp. Och det här märket efter mammas grepp. Så att jag vill inte påstå att narcissism till exempel, en sån här evig ynglingkaraktär, han kan ha narcissism, men han kan också ha en helt annorlunda läggning.
Mm.
Men det som är karaktäristiskt, det är den här ängslan att binda sig. Man gjorde ju en populär omskrivning i någon bok där man kallade det här för Peter Pan-syndromet. Det kan man ju jämföra det med kanske. Peter Pan, hur är han? Han är bevingad. Alltså han har det här luftiga, kan flyga omkring som våra tankar och våra fantasier och våra inspirationer. Medan känslolivet, försörjningen, familjen, det tynger oss vid marken och verkligheten. Och då tänker jag ju på Michael Jackson till exempel, som i någon intervju sa att han satt i någon träklika där på Neverland på sin ranch och sa att han kände sig som en sån här lite mjuk röst, att som Peter Pan, han var fortfarande pojke, ville vara pojke, tyckte om att leka med barn. Och det var ju inte okomplicerat som det skulle visa sig.
Verkligen inte.
Nej. Och Pan är lite intressant. Jag vet inte hur den författaren som skrev Peter Pan-boken tänkte där. Men Pan, guden Pan, det är ju han. Kommer du ihåg hur han ser ut? Han bildades, avbildades i
gamla... Ja, men det är väl han som har get... nederdelen som en get, eller hur?
Ja.
Ja, och horn.
Och horn. Mm. Så den behornade brukar man ju säga blev ju djävulen sen. Så det här är antikens, innan de skriftliga religionernas tid. Så att den här naturväsendet, men det kan man väl säga. Nej, men jag måste säga, Puer Eternus, den här eviga ynglingen. Jag tänker på, jag har ju träffat ett antal personer som verkligen platsar i den beskrivningen. Inte för att de har dött unga, utan därför att de har den här... Om vi börjar med märket efter mammas grepp, så kan det vara på två sätt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det kan vara som i Björn Andresens fall, att mamma var jättekomplicerad. Hon var olycklig, hon hade självmordstankar, det slutade med att hon tog livet av sig. Den lille pojken bestämde sig för, berättar han i den här filmen, att när jag blir stor så ska jag rädda min mamma. Den bindningen, men det kan också vara att man helt enkelt tycker väldigt mycket om sin mamma. trivs med sin mamma. Och jag har faktiskt en farbror som nu är över 90.
Mm.
Och han passar, tycker jag, så väl in i en positiv bild. Han är musiker. Han har varit ett ankare i Filharmonikerna, symfoniorkestern i den stad där han har levt. Och jag kommer ihåg när jag var liten att min mamma hade ju de här långa samtalen med unga kvinnor som var så kära i min farbror.
Mm.
Och då, okay. Jag kan till och med komma ihåg namnet. Det var Marie-Louise, det var Anna-Karin, det var den ena och den andra. Och jag liksom överhörde de här samtalen. Men han var liksom en idealisk farbror. Och han bodde en period inneboende i den här våningen vi hade, det där gamla jugendhuset. Och han övade på Brahms på kvällarna. Övade. Jag fick somna till den musiken. Men han sa att han tyckte jättemycket om barn, men att se till att de har vinterskor och mat och så vidare, det passade inte honom.
Mm.
För han var också målare. Han har målat tavlor faktiskt. Men på ett diskret sätt. Han har garanterat ingenting av narcissism. Men han ville ha det här fria, obundna. Och när farfar var död och farmor blev äldre, då flyttade han hem långa perioder och bodde med sin mamma. Mm. Och jag vet att min pappa berättade väldigt rörande hur han liksom sörjde sin döda mamma nästan på ett mytologiskt sätt.
Mm.
Så att på det viset kan man säga en gestalt inom religioner, mytologier som inte byter generation. Man kan ju också säga att Jesus Kristus, där jungfru Maria väldigt tydligt inom den katolska världen och även i den grekisk-rysk-ortodoxa världen, så är Maria och Jesus förbundna med varandra. Så att det är mannen som inte binder sig till en kvinna i familj.
Men när du berättar om din farbror där, så låter det som, tänker jag, att han är en men han har valt själv det här livet för att han liksom vill leva utan att binda sig, och det är inget liksom, han skadar ingen annan i det, utan han förstår du vad jag menar, utan han är på något sätt väldigt självmedveten om vad han kan och inte kan och vad han vill och inte vill, och så väljer han det livet. Men när vi pratar om till exempel Björn Andresen i Världens vackraste pojke, så är det som att hans tillvaro som den eviga ynglingen blir ju på något sätt komplex gentemot andra människor, därför att han försöker inleda relationer och det blir krångligt, det blir trasigt gentemot både kvinnor och barn han får och så vidare. Och då tänker jag på när du pratar om Peter Pan. Peter Pan är ju dels då Peter, som vi kan då benämna kanske som pojken, den oskuldsfullt ett barn, och sen Pan som är på något sätt en djävul, den elaka, och så de här två kombinationerna liksom. Förstår du vad jag vill komma?
Verkligen, verkligen. Jag kommer ihåg att jag i förra programmet nämnde Marie-Louise von Franz, en av mina läraranalytiker, som skrev en bok som heter just The Problem of Poetaernus, och den byggde på en föreläsningsserie som hon höll i slutet av 50-talet. Där ägnar hon en stor del av boken till analys av en bok som jag tycker så mycket om och som jag har läst för mina ungar. Mm. Och det är Antoine de Saint-Exupérys lilla barnbok, kan man ju tycka, Le Petit Prince, den lille prinsen.
Mm.
Och Antoine de Saint-Exupéry, han var ju liksom en legendar på det viset att han var flygare. Han flög över världen med post. Och den här boken handlar om en liten prins som kommer från en annan planet, och där har han en ros som han vattnar, som är hans kärlek. Och så landar han på jorden. Och så får han lära sig av de han möter. Räven som säger till, kan inte du tämja mig? Tämj mig. Alltså den där boken är menade Marie-Louise ett exempel på en författare som levde väldigt mycket, enligt henne, ett poeternusmässigt liv själv.
Mm. Mm.
Men som också skrev utifrån det här att den lille prinsen, liksom, han är en pojke och han finns här på jorden och lär känna. Och det är genom hans perspektiv man får... Nej, men man får se, han beskriver vår värld ur det perspektivet. Så att, och den andra boken, det var faktiskt den boken som Jung i sitt kapitel om, eller sin essä om Poeternus tog upp. Och det var en bok som man kan säga förebådade, eller de tyckte det förebådade nazismen med Hitlerjugend, Wanderfögeln, eller vad de kallade sig, de här pojkscouterna och flickscouterna, liksom den här ungdomsrörelsen och ungdomskulten som ofta också hör samman med en sån diktatur.
Jag återgår lite grann till det jag tänkte på när du pratade om den eviga ynglingen och Achilles med de moders gestalten som finns där också, som är kopplad till att man är kvar någon evig ynglingstid. Och då tänker jag ju på gamla kompisar som jag har liksom växt upp tillsammans med, killar som hade såna här mammor som liksom aldrig riktigt släppte sina pojkar, utan de tvättade deras tvätt även när de flyttade hemifrån. De lagade deras mat och de fixade och donade. Och de lät dem liksom inte bli stora. De kunde inte någonting när de flyttade hemifrån, för de fick liksom inte chansen. Och det, i min, vad jag såg i alla fall, så tog det ganska mycket längre tid för dem att bli män. De var liksom kvar som små pojkar ganska länge. Det är också en form av en evig, eller inte en evig, men en yngling som, där mamman på något sätt nästan blir en slags hinder från att man växer upp, tänker jag. Eller?
Ja, det beror på hur man ser det.
Ja.
Det kan, så kan det ju verkligen vara. Jag fick ingen dotter, jag fick två pojkar.
Ja.
Och jag vet att jag var väldigt försiktig när de kom i tonåren. För att jag vill inte vara en sån mamma. Jag vill inte att de ska känna de här bindningarna av förväntan. Men alltså, det är också så att det kan vara ett väldigt kreativt tillstånd faktiskt. Att Jung och Marie-Louise von Franz, de bodde ju i alplandet Schweiz, och de menade ju att de här killarna väldigt ofta också var bergsbestigare. Men varför ska man upp på Matterhorn? Varför ska man upp på Jungfrau Joch? Varför vill man upp mot höjden? Att det är någonting av det här Ikaros, flyga, liksom riskera sitt liv för att nå någon så nära det himmelska som möjligt. Men det kan också vara i ett författarskap, i ett måleri, i någon verksamhet där man känner att man behöver ha den här friheten.
Mm.
Så jag kan nog se att många kreativa män har en släng av den här lite hänsynslösa. Du tyckte kanske att min farbror, som jag tycker så mycket om, han hade ingen brutal sida, utan det var självvalt. Men om vi hade frågat de här kvinnorna som jag nämnde, som grät när de pratade med mamma, som så gärna okay. ville nå honom och hade hoppats på ett liv tillsammans, så kanske de tyckte att han var kylig.
Ja, det är mycket möjligt. Han lät snäll när du berättar om honom.
Ja, men han är ju det. Ja. Och just därför kan man ju bli kär i en sån man. Jag menar, har man blivit förälskad i den här som är snäll, men som plötsligt drar sig undan ändå.
Mm.
Ja, men vad händer med mig då? Mm. Ja, men han kommer tillbaka för att han är snäll och välvillig.
Mm.
Men sen vill han inte binda sig. Och hur känner jag mig då?
Mm. Ja, och det som du säger, det kanske är väldigt, tänker jag, en skillnad på de här som där mamman håller tillbaka, där de... Det, kanske egentligen inte finns en evig yngling i dem, men de hålls i det. Utan någon som håller tillbaka dem mot den som är det i någon slags, som du säger, man har ett mål, man vill någonstans, och därför så väljer man kanske bort saker för att också klara av att bestiga Matterhorn, för med fara för sitt liv. Då vill man inte ha en familj eller barn som kan
man kanske liksom vill
efterlämna.
Man kanske vill göra någonting som inte mammorna är med på.
Ja.
Man kanske tar till det. Den här filmen som Marianne Arne och jag gjorde, Gott om pojkar, ont om män, som vi nu har lagt ut på YouTube.
Ja.
Så talar vi just om det, att det har funnits riter som är lite likartade världen över för hur pojkar, hur den här övergången från familjen och mammas och pappas pojke till att bli en självständig man, hur det kan manifestera sig, att man kan behöva den här ritupassage, en passageritual för att förstärka att man har gått ur mammas mammavärlden.
Ja, men precis. Jag tänker också bara avslutningsvis att vi har ju fått någon mail, vet jag, från någon kvinna som har beskrivit det, att hon är liksom i vuxen ålder, över närmaste 50, och har inte stadgat sig med någon man fast hon har velat, och att hon undrar om hon kanske har mött just såna här män, att hon har dragits till dem och att det därför har det kanske inte är ovanligt.
Nej, men jag läste det mejlet också, och det kan verkligen vara så, för att jag kan ju ta ett exempel. Ingmar Bergman, som jag lärde känna, jag menar, han gifte sig ju hederligt med den ena kvinnan efter den andra. Jag tror han fick 9 barn. Och hans son med Kebe Lerita, kommer nu med en bok om sitt liv. Daniel Bergman heter han. Och det var ju flera av barnen där som har skrivit om sin pappa. Men han hade absolut något av det. Jag kommer ihåg på en middag när vi satt och pratade, så sa han till mig att hans sista hustru då, som han gifte sig med, och så sa han att det är många som säger att hon är lik min mamma. Och så skrattade han till med ett litet pojkskratt. Och det var så slående, liksom, jag hajade verkligen till. Och sen tittade jag på bilden av hans fru, att Ingrid von Rosen, som hon hette innan, Ingrid Bergman, som samma namn som skådespelare, skam blev det ju då, men att hon hade den här lite gammeldags håruppsättningen, och att det var skönt för honom. Det var hos henne han ville stanna. Då var det slut med det här flackandet mellan olika kvinnor.
Ja, men det är intressant att du tar upp Ingmar Bergman, för jag tänker återigen på det här Peter Pan och på pandelen, som är någon slags brutal, för det får man väl ändå säga om Ingmar Bergman, att när det gäller kvinnor så kunde han vara ganska brutal emellanåt. Och i efterhand så finns det väl mycket frågetecken kring hans relation till kvinnor, och hur mycket du har med att göra med hans.
Men du vet, en sån man som är så framgångsrik och så charmig, eller vad ska jag säga, intelligent, kul. Jag lyssnade på ett samtal mellan några av de kvinnor som hade levt med Ingmar, och så sa de så här, men var han så sexig egentligen? Varför ville han vara? Nej, men han hade alltid sin ylletröja och han måste ha sin egna toa. Och nej, det var, men så var det så, nej, men det satt i ögonen på honom. Det satt i ögonen. Och det kan jag hålla med om. Det var, alltså det, jag måste säga det, jag har bara kul. Han var arg på mig, för han blev arg på mig när hans fru hade dött, så tyckte han väl att jag skulle ta hand om honom.
Okay.
Liksom, som hans hushållerska har ju beskrivit hur jobbigt hon hade det, och jag kände väl det på mig, så det blev aldrig aktuellt. Men att han hade det här evigt vitala, ungdomliga, inspirerande. Och det var någonting, jag är ju inte skådespelare, jag är inte i teater- och filmvärlden, men det var något häftigt, det hände något inom mig när han tittade på mig på det där sättet. Och vi hade det där utbytet. Och det menar jag, det ligger i, man pratar om puritären, så är det så lätt att man gör en personlighetsprofil till någon slags diagnos som vi ska hacka på. Och Peter Pan låter ju omoget och så vidare. Men jag menar att det också är lite av den här gudagnistan, att man aldrig riktigt landar och blir stadgad, utan att man har något av det här lite äventyr som ligger på en, kanske en inre värld. Eller,
Ja, det finns mycket att säga där, men intressant. Vi har pratat en del om det här nu i alla fall. Ska vi gå vidare?
Mm.
Ja. Vi har en fråga till som jag tänker avslutningsvis idag som också gäller förra avsnittet som vi har fått dels på Facebook och också något mejl tror jag också om det. Och det är, ska vi se, det är faktiskt just frågan om hur det kommer sig att när vi pratade om Björn Andresen och hans tillvaro då under den här filminspelningen och med de här homosexuella männen, varför vi kallade det för den här förälskelsen som männen hade i den unga pojken som just homosexualitet och inte som pedofili, vilket ju då det är. Vi använder ju aldrig ordet pedofili faktiskt. Vad tänker du om det? Varför?
Ja, jag tror att jag tog de här männens perspektiv som var attraherade av honom och som råkade då vara homosexuell. Jag tror inte att de såg sig som pedofiler. Alltså, när det gäller sexuella tändningsmönster så är ju det ingenting man väljer, utan det är någonting en ung människa upptäcker inom sig själv. Och lever man i en kultur där det heterosexuella parbildningen är den som ska gälla, bör gälla, är normen, så sätter ju det en otrolig inre konflikt hos en ung människa som inte känner så, inte upplever det så.
Mm.
Och jag tycker kanske att den katolska kyrkan löste den här problematiken med homosexualitet på ett väldigt bra sätt egentligen, därför man krävde celibat, och katolicismen är inte ensam om det, utan om du far till Tibet till exempel så ser du att klostervärlden är betydelsefull inom den delen av buddhismen, och där lever man också celibat, så att det finns en möjlighet för en man som upptäcker att man inte vill bilda familj. Man har inte attraktion till det motsatta könet, utan till det samma kön som man själv har. Och det har ju också blivit så då att i katolska kyrkan, om vi stannar där, så har... men det blir ju inte... Om de flesta kanske inte ens är heterosexuella. Det finns ju en fantastisk studie faktiskt som är gjord av Fredrik Martel, där han själv är öppet homosexuell, gay, och beskriver hur det är. Han har gjort en wallraff inne i Vatikanen och i de höga kretsarna inom den katolska prästhierarkin och konstaterat att han kallar Vatikanen och så för en av världens största gay-samhällen eller gay communities. Så att när Visconti, som jag sa, han förlovade sig en gång i sin ungdom men bröt upp från den förlovningen för att han kände att han var homosexuell och valde den livsstilen. Och han var ju en aristokrat också som kunde leva liksom i den här noblessen av kulturpersonligheter, och han hade eget stall med kapplöpningshästar, och sen blev han en motståndare till Mussolini och så att han hade möjlighet att skapa någonting. Och då skiljer man ju, om man tänder på unga pojkar eller unga flickor, så vill man inte bli sammanblandad med dem som vill begå övergrepp på små barn, än när ni är på bebisar, 2, 3, 4-åringar. Och då har man sagt att det är hebefili, alltså man älskar ynglingen eller pojken, gossekärleken, men man känner själv att det är något helt annat än att ge sig på småbarn. Så att jag tog nog perspektivet från de homosexuella männen i detta.
Idag så talar man väl mer om pedofili rakt över när det gäller ända upp till de som faktiskt är också tonåringar, utifrån att de inte är sexuellt myndiga än och inte ska, att det är brottsligt, eller hur?
Så är det.
Ja,
jag råkade lyssna på vägen från stallet på människor att tro på P1. Mm. Och då diskuterar man den här skandalen som har visat sig och är uppdagad i Frankrike inom den katolska kyrkan, att det rör sig om hundratusentals människor som de senaste 70 åren har blivit sexuellt utnyttjade, våldtagna av präster, munkar, katolska lärare. Mm. Och då var det en man som är barnombudsman inom katolska kyrkan i Sverige eller i Norden, som sa så här, att genom att man lever i celibat så har man inget föräldraperspektiv. Och jag tyckte det var så, jag har inte tänkt på det, men jag tyckte det var en sån viktig synpunkt. Att, för då sa han, tog exemplet att ja, men om man har egna barn så vet man, hoppsan, det här fönstret kanske högt upp i huset, det har inte en säker, det är inte säkert stängt, det måste jag akta för mina barn. Eller det här rummet, här har vi saker och ting som kan vara farliga för våra barn, ja, men då får man se till att de inte går in där. Och att han menade att man behöver utbilda sig i psykologin för empati och förstå barn för att ha den typen av uppgifter som andlig ledare inom ett religiöst samfund.
Mm. Just det. Men om man tänker, jag tänkte på, du sa att katolicismen hade löst det bra. Menar du då? Ja, men då tänker jag, då menar man du för den tiden då det inte var okej att vara homosexuell. Idag så behöver man inte lösa det.
Nej.
Utan idag så ja, jobbar vi ju bara mer och mer mot att det ska vara just ett samhälle där alla får vara de är. Och där,
men alltså under min livstid, eller min yrkesverksamma livstid, så har jag fått följa ett antal unga män som upptäcker att de är homosexuella och som har konverterat till katolicismen för att kunna leva ett liv som forskare eller ja, munk eller så inom katolska kyrkan. Så även i vår så kan det vara skönt liksom att och motsvarande om jag som kvinna känner att nej, men min dragning är inte till en man, vanligt familjeliv, jag vill leva med kvinnor, nära kvinnor, så har det varit en möjlighet att leva klosterlivet som en syster bland systrar. Och vem som har gjort vad när kvällen kommer, vem som tassar in till vem, det har vi utomstående inte med att göra. Så jag tänker att man kan ha löst i en tid med normer som var så stränga.
Mm, just det.
Men idag, som tur är, så får man följa sin böjelse.
Mm.
Jag kan säga, det är så tokigt, för att på 90-talet så blev jag påstått, jag var en bakåtsträvare som skilde på kvinnor och män. Jag skulle önska att de som kritiserade mig visste vilka queera medmänniskor som har anförtrott sig till mig genom åren.
Ja.
Jag kan också säga att det finns en man som jag kallar för min bror, han kallar mig för syrran, som var närmaste medarbetare till Kalle, min man, och han är homosexuell och gift med en annan man idag. Så att det här är en värld som inte är problematisk på något sätt för mig personligen.
Nej, men det har jag förstått i våra samtal, att du har ju mycket mer erfarenhet av den här världen än vad jag har. När det gäller HBTQ och queer och...
Ja, visst. Ja. Jag kan säga att transpersoner med transvestism eller transsexualitet har jag kunnat följa genom svåra passager i deras liv så nära, så det nästan har blivit en specialkompetens tack vare deras förtroende. Det kan vi kanske återkomma till.
Mm. Men det kan man väl säga en svar på den frågan i alla fall, att utifrån den tiden och utifrån hur det den kontexten då under den filmen, så därför vi pratar om det så, inte för att vi inte tycker att...
Nej, idag har vi ju barnperspektivet och då är det övergreppsbeteende. Mm. Och om du lyssnar på Björn Andresen så säger han ju det.
Oh, ja.
Att de gosar med barnen i filmvärlden, sen kastar de dem åt vargarna.
Mm.
Och han upplever ju att han är oåterkalleligt präglad och en hel del koncept av det i hans liv som blev självdestruktivt och destruktivt härleder han till dem.
Mm.
Vad som hände honom efter inspelningen som världens vackraste pojke.
Mm. Tack för idag, Rigmor, och tack alla lyssnare. Vi slutar för idag och fortsätter igen nästa vecka.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.